Dagens predikotext är upptakten till Jesus avskedstal, enligt Johannes evangeliet. De korta raderna vi har läst är ett kärnbudskap som Jesus sedan utvecklar vidare. Det kallas för tal, men som så ofta när det handlar om Jesus så är det snarare ett samtal. Han är inte läraren som håller ett föredrag eller lägger fram teorier om hur saker bör vara. Jesus undervisar istället genom sitt liv, sitt agerande, sina handlingar och genom berättelser och just samtal. När vi kommer in i bibeltexten har de delat påskmåltiden med varandra. Innan de slog sig ner vid bordet så knöt Jesus en handduk runt livet, fyllde ett fat med vatten och började tvätta lärjungarnas fötter. Först protesterade lärjungarna. Nej, men inte ska väl Jesus, mästaren och ledaren, tvätta mina fötter? En slavs uppgift. Men Jesus insisterar. Han sa till Petrus, om jag inte tvättar dig så har du inte gemenskap med mig. Då sträckte Petrus fram sina fötter. Jesus tvättade och torkade dem med handduken han hade runt midjan och visade därmed konkret vad han menar med orden om att lärjungarna ska tjäna varandra. Hans exempel ekar senare genom texterna in i vår tid. Låt det sinnelag råda hos er som fanns hos Jesus Kristus. Han som avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Det är ett sätt att leva som är minst sagt radikalt. Skulle du vilja följa hans exempel? Vill jag göra det? Och vad skulle det i så fall få för konsekvenser? När vi kommer in i berättelsen har Judas just gett sig av och Jesus säger att tiden är inne för förhärligandet. Vi kan ana att stämningen inne i rummet är tät. Judas har utpekats till förrädare. Jesus talar om sin död och om sin närhet till Gud. Han talar om det mörker som väntar honom och om en plats dit lärjungarna inte kan gå. Det är då, mitt i det här rummet som vibrerar av känslor och förvirring, som Jesus börjar prata om kärlek. Ingen vet riktigt vad som kommer att hända. Ingen vet riktigt hur deras roll i det hela kommer att se ut. Då pratar Jesus om kärlek. Det är inget nytt i sig. Kärlek har alltid funnits med i handlingarna och i orden, i kroppsspråket, i närvaron och beröringen. Men ändå är det något nytt. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Det Jesus uttrycker är mer än ord. Att älska som Jesus gör handlar om att tvätta varandras fötter. Det vill säga göra saker för varandra som kan vara både obekväma och normbrytande. Att älska som Jesus gör innebär att gå en extra mil tillsammans med någon som behöver det. Eller att ge bort min ena skjorta om jag har två. Det betyder också att inte alltid välja den enkla vägen, utan att ständigt lyssna inåt efter vad som är rätt. Det kan innebära att för en annan människas skull våga stå i det svåraste svåra för att dela smärtan i vad det kan innebära att vara människa ibland. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det finns en spänning i Johannes evangelium, i evangelistens sätt att använda motsatspar, det som kallas för dualism. Mörker och ljus ställs mot varandra. Tro och otro, liksom de som tillhör världen och de som tillhör Gud. Det finns ett tydligt tänkande kring vi och de andra. I evangeliet betonas Jesus gemenskap med Gud. Där betonas lärjungarnas gemenskap med varandra och med Jesus. En gemenskap som i sin tur innesluter dem alla i gemenskap med Gud. Men vad händer med de som inte innesluts i texten? De som står utanför och blir de andra. I Johannes evangelium omtalas de ofta som judarna eller som de skriftlärda. De här texterna har därför genom historien gett upphov till antisemitism. Men även andra grupper har drabbats när tänkandet blivit allt för snävt och rädslan för att göra fel tagit över det som grundas i kärlekens budskap om allas lika värde. Vi människor har alltid haft ett behov av att kunna sortera in det vi möter i olika fack för att kunna förstå livet. Både människor och erfarenheter placerar vi på olika sätt. Indelandet i ett vi och dem handlar också om behovet av en tillhörighet och en gemenskap där jag känner mig accepterad och inkluderad. Ett sammanhang där jag kan känna mig trygg och bli beskyddad. Men baksidan av den tryggheten är just inkludering. Något vi ser ske när rädslan kommer in i bilden, men också när vi inte tänker på att vara tydliga med våra ställningstaganden. Under året som gått har vi här i församlingen arbetat med processmetoden regnbågsnyckeln. Kommande söndag har vi församlingsmöte och bland flera andra frågor på agendan kommer även arbetsgruppen för processen redovisa det arbete som gjorts och tillsammans med styrelsen föreslå en handlingsplan för inkludering. Andreaskyrkan har länge varit en öppen och inkluderande församling. En del har frågat, ja, men varför ska vi då behöva arbeta med HBTQ-frågor? Svaret har varit att vi vill lyfta frågorna därför att vi tycker att de är viktiga. Och för att synliggöra dem både i vår egen kontext och i vårt samfund i Ekumeniakyrkan. Ett svar är också att vi gör det för alla de människor som av olika skäl har blivit exkluderade från den kristna gemenskapen. De är tyvärr många. I veckan skrev Instagram-profilen Frikyrkoflatan följande text. Min kropp minns hur det var att vara osynlig. Utsuddad, uträknad, utplånad. En flata i frikyrkan syns inte, finns inte. En flata i predikstolen hörs inte, syns inte. I min bröstkorg har jag samlat dem. Som stenar. Tunga, svarta. Minnen av att inte längre vara, inte räknas, inte synas. Mina öron susar fortfarande av alla ord som aldrig uttalades. Då, ord av bekräftelse, ord av värme och nyfikenhet om mitt liv. Ord av förlåtelse. Den totala tystnadens tinnitus. En flata i frikyrkan syns inte, finns inte. En flata i predikstolen hörs inte, syns inte. Min hjärna kämpar ännu en gång med att sortera, förstå och minnas min historia. En historia av ett genomlevt krig, en livskris, en sanning som tystades, glömdes och gömdes. Slut citat. När jag läser hennes ord, då ekar Jesus uppmaning inom mig. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Och jag känner en sorg och en frustration och faktiskt ilska över alla de gånger som den kristna gemenskapen istället har exkluderat. Exkluderat istället för att inkludera. Jag känner sorg över alla de gånger som människor har hindrats från att blomma ut och använda sina resurser i gemenskapen. Genom åren har det funnits många olika syndakataloger som har styrt över vad människor får och inte får göra. Allt ifrån att spela fiol i kyrkan till att bejaka kroppen genom att dansa eller att som kvinna få predika. Det är mycket som har förändrats. Men vi behöver ständigt vara vaksamma för att nya hinder inte ska byggas. Eller för att gamla hinder inte skulle ha rivits. Vi behöver också arbeta för försoningsprocesser i olika sammanhang. För att människor, likt frikyrkoflatan, ska få upprättelse. Jag tror att vi alla är väl medvetna om att ett enda hårt ord behöver oändligt många varma, kärleksfulla ord för att vägas upp. Alla tre texter som vi har hört läsas idag, de handlar om vägen till livet. I alla texterna finns det en rörelse och en riktning framåt, en väg att följa. Det inger hopp hos mig. Vi lever i en ständig process och det finns en chans att rätta till det som har blivit fel. Men utöver det vi själva kan göra finns ytterligare en dimension, och det är att vi kan lämna över det som har skett till Gud och be Gud om ett helande. När jag inte förmår att förlåta någon som har gjort mig riktigt illa, då kan jag be Gud om att förlåta. När jag själv har gjort fel och inte längre kan gottgöra den person jag gjort fel emot, så får jag lämna också det till Gud. Gud som är kärlek och Gud som kan förlåta också då vi inte förmår. Gud som kan hjälpa oss i en försoningsprocess som vi kan behöva utifrån det som har skett. I dagens episteltext uppmanas vi att trösta och bygga upp varandra. Det grekiska ordet för trösta som ofta används i Nya testamentet betyder även uppmuntra och att driva på. Eller att mana. När Thessalonikerbrevets författare uppmanar sina läsare att trösta och bygga upp varandra, så handlar det om en helhetssyn på människan. En tro på att de kan återupprättas och stärkas. Det sker i gemenskapen, men grunden för att det ska kunna ske finns i Gud. I Korintierbrevets andra kapitel läser vi: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Att visa varandra kärlek handlar om att uppmuntra och trösta varandra, men också om att hjälpa varandra att blomma. Det är att verkligen få vara de vi är, de vi är skapade till att vara. Vi behöver få upptäcka och använda de personliga gåvor som vi har var och en för att kunna leva ett så helt liv som möjligt. Ett helt liv där jag och du får bidra med det vi är och det vi har för att gemenskapen ska kunna växa. Det talas mycket om kärlek i vårt samhälle, men allt som kallas för kärlek är inte kärlek. Många budskap handlar om hur vi ska anpassa oss till rådande ideal och normer. En kärlek till den fulländade människan. Problemet är bara att den där perfekta människan finns inte. Vi är alla en blandning av både våra förmågor och tillkortakommanden. Vi är alla en blandning av förmågan att göra både ont och gott. Jesus förmedlar kärlek till den ofullkomliga människan. Och vi är alla välkomna precis som vi är. Därför finns det också i hans utmanande ord om att leva i kärlek och till varandra en rad som talar om en gräns. Dit jag går kan ni inte följa mig nu. I texten syftar Jesus på sin död, men för mig blir det också en tydlig markering om att vi alla har en gräns. Vi kan göra mycket och vi ska göra mycket för varandra. Vi får erbjudandet att följa Jesus och försöka leva som han. Men Jesus är inte enbart människa. Jesus är också Gud. Det är därför han talar om att förhärligas. Jag är inte Gud. Och du är inte Gud. Och vi ska inte försöka vara några gudar heller. Vi är människor med fel och brister, möjligheter och omöjligheter. Och det är precis som det ska vara. Utifrån de förutsättningarna så får vi älska varandra och älska Gud. Utifrån de förutsättningarna är vi alla älskade, precis som de vi är och som de vi är skapade att vara. Amen.